Välkommen till Snabbbanan, en podcast av Ola Strömberg, men med mycket mer intressant gäst än jag. Idag har vi Annie Thorén som gäst. Välkommen.
Tack så mycket, tack så mycket.
Varför tror du att du är här idag?
Oj, vilken bra fråga. Jag tror att jag är här idag för att jag tillhör egentligen Sverige lite inom öppet vatten, men framförallt så är jag ju en av Sveriges snabbaste och starkaste i simmerskor när det gäller triathlongrenen där. Jag brukar vara först upp i vattnet, ibland har jag till och med utmanat killarna och varit först upp av även dem. Så att, det är väl därför du vill prata lite med mig skulle jag tro.
Ja, det stämmer helt rätt. Om vi börjar med långt bak i tiden, hur länge har du tränat?
Länge. Jag har faktiskt, jag är inne på mitt 17:e år här nu som simmare. Så att med lite snabb huvudräkning då så började jag ungefär när jag var 5 och gjorde min första tävling när jag var ungefär 5,5 och därefter så rullade det på i en hisklig fart och vid 9 års ålder så var jag redan uppe i ungefär 10 timmar träning där, så att i veckan då. Så att jag har tränat länge och mycket i flera år.
Och när började du med triathlon?
I samband med att jag skulle börja på gymnasiet faktiskt. Det var som så att jag stod lite i ett vägskäl i livet. Jag var ganska less på det mesta. Ingen direkt tonårsroll sådär, utan det var mer att jag kände att jag stod väldigt still i simningen. Och man ser ju liksom inte längre än sin näsa när man är tonåring. Så jag hade liksom ingen motivation och inget driv. Och i samma veva så hade min bror precis börjat på triathlongymnasiet. Och min pappa var rektor och det var ett ganska naturligt steg in, men jag, i och med min motivationsbrist där, och det är egentligen hela nian där innan gymnasiet, så var jag väldigt tveksam. Men att söka till triathlongymnasiet var bland det bästa jag gjort, kan jag säga nu i efterhand. Så att det var i samband med att jag började på gymnasiet.
Och vad har du för mål med triathlon?
Nu eller när jag blir äldre?
Ja, du får välja.
Oj, alltså min stora dröm är ju att jag ska vinna Hawaii.
Mm. Och när kommer det ske?
Innan jag fyllde 30.
Och nu är du alltså, inte var avslöjande en dams ålder, men det har du redan gjort. Du började simma nu var 5 och 17 år sedan, alltså 22.
Jajamän.
Ja. Och vad har du för mål närmsta året kan man säga?
Närmsta året så är min målsättning att faktiskt egentligen etablera mitt namn utomlands. Det är dags för mig att lämna Svea rike lite grann när jag rejsar. Se till att jag får komma ut och rejsa med the big girls liksom. Och mitt första steg i det är att jag i oktober ska åka till USA och rejsa 70,3 där. Därefter så vill jag ju, alltså det är ju fördel med att vara ganska ung. Jag har ju många år på mig, men jag vill börja redan nu och verkligen känna att jag får mycket erfarenhet och har ju en, när det gäller en förebild på det sättet, så är det ju bara att kolla på Patrik Nilsson som jag vet att du också har pratat med. Han har ju verkligen gått en helt rätt väg tycker jag, och jag försöker faktiskt snyggla lite på honom och inspireras av hur han har gått tillväga. Och han var ju utomlands ganska tidigt i sin karriär och det ska jag också försöka vara.
Varför behöver man vara utomlands så tidigt?
Jo, men så här är det, att vara bäst i Sverige, precis som Bo Hultén sa, att det liksom, det räcker inte. Ska du leva på det här, ska du klara dig, och i grund och botten är det ju faktiskt så att vi triatleter, vi som kallar oss liksom professionella triatleter, vi säger ju att vi är professionella för att vi lever på det här. Och det är ju ett jobb för oss på ett sätt också, även om det här är vår stora, alltså, kärlek i livet nästan, så är det ju också ett jobb. Och att komma utomlands tidigt betyder också att man kan, ja, egentligen tjäna lite pengar. Man ska ju aldrig prata om pengar, det är ju så hysch-hysch i idrottens värld tycker jag. Men det handlar ju lite grann om att man måste lära sig saker innan man blir bra på det. Och det är ju därför man ska ut tidigt. Man kan inte tro att man ska stå där när man är 25 och vara in the high of their life och inte ha varit utomlands förut. Utan man måste testa saker, och det är på samma sätt som folk säger att man måste vara på ett VM en gång innan man presterar sitt bästa liksom. Och det är väl samma sak för oss, att vi måste ut och rejsa innan man kan bli riktigt bra.
Och du pratar lite om pengar där. Kan man tjäna pengar på att vara triatlet?
Absolut.
Vad behöver man göra då?
Var jävligt
bra. Ja, hur bra måste man vara?
Nej, men du måste ju vara uppe och fightas på podiumplats på Ironman-tävlingar. Det måste du vara.
Och hur mycket pengar tjänar man då? Tjänar man pengar för att kunna leva, eller kan man även lägga undan en del?
Nu handlar det lite grann om vad man har för liksom, ekonomiskt, alltså vad man börjar med. Liksom, börjar du med huslån så kanske nej, då plockar du lite undan så mycket. Utan då klarar du väl från månad till månad om man säger så. Men bor du hemma och kanske lever liksom utomlands billigt någonstans eller något där, då kanske du kan spara lite. Men alltså, när man är 22 så tänker man inte så. Då lever man från månad till månad.
Och varför ska man sponsra dig då till exempel? 8 år till att vinna Hawaii, det är en lång tid. Är det värt det?
Självklart är det värt det.
Och varför?
För mig är det lite grann så här att jag vill ju självklart bli jäkligt bra på det här. Jag har kommit in väldigt liten del på vägen. Och är ändå relativt bra med i Sverige. Och jag tror ju att som företag så kan man ju se det som att man får vara med på en resa här. Och det är väl fördelen med att sponsra någon som är lite ung. Kontra att sponsra någon som kanske är i slutet av sin karriär. Att här kan ju nu säger jag som att det är som en produkt här. Men man kan ju ändå vara med på en resa. Och man kan vara med från scratch. Och de flesta entreprenörer vill ju vara med på sådana resor. De vill ju se saker byggas upp. Och det kan man ju få göra när man samarbetar med mig.
Bra, då har vi en rekommendation för företag och organisationer. Kontakta Annie Thorén för att sponsra hennes väg till Hawaii-vinsten.
Ja, tack.
Om vi går in på simdelen då. Du är, som du själv nämnde, snabb simmerska. Hur mycket tränar du simning i dagsläget?
I dagsläget så tränar jag väl inte ihjäl mig kan jag säga. Utan min stora fördel är ju att jag har såna kopiösa mängder i bagaget. Började som jag sagt träna väldigt tidigt och tränar väldigt mycket vid tidig ålder. Men just i detta nu så tränar jag ungefär 5 timmar simning i veckan.
Så du kommer att kunna hålla det på en bra nivå utan att lägga ner jättemycket tid egentligen?
Ja, jag skulle vilja säga att om jag skulle gå ner och kanske... Jag har ju ändå inte superduper bra pers i bassäng, men hyfsat bra pers. Och jag simmar ju bland annat på 4-28 då, på 400 frisim. Och skulle jag liksom ner på det igen så tror jag nog att jag skulle behöva dra i gasen ordentligt när det gäller träningsmängden. Men framförallt öka upp den mängd hårda pass om man tänker om här liksom... hundringarna tröskel och så, utan och det är ju någonting som jag skulle behöva öka upp med ganska rejält om man skulle slå mina pers. Men det är ju inte det jag sysslar med riktigt, så att jag tycker att de här 5 timmarna som jag inte har i veckan nu, det är självklart att jag skulle kunna gå upp till 8-9 timmar, men jag behöver ju inte simma, alltså man ska se det på svart och vitt. Simningen är ju det jag har, och det som du sa, underhåller jag bara det så kommer jag hålla mig på den nivå jag är på idag.
Och hur snabbt är det du simmar?
Jo, men jag får nog säga att jag simmar ganska snabbt faktiskt. Jag vann ju tjejsimmet här nu för bara en vecka sedan. Och gjorde ju det på bara 14 sekunder ifrån liksom rekordet som har varit genom alla år. Och det får man väl ändå säga ganska snabbt. Men om jag skulle göra en 800 kanske jag gör den på 9.35.
Det är inte illa med 5 timmar i veckan.
Nej, det får man väl säga är helt okej.
Och när du tränar simning, simmar du helst själv eller simmar du med en grupp och varför i så fall?
Och jag är en riktig periodare. Med alla mina timmar i bassängen så är det... Ibland så måste jag ha en grupp för att det ska bli av. Men ibland så går det så, flyter det på så pass bra så då kan jag gärna köra själv. Men jag tränar ju, i och med att jag bor i Motala och är uppväxt här, så tränar jag väldigt gärna ska jag säga med det triathlongymnasiet som ligger på nästan 12 timmar simning i veckan som inte alla är med på självklart, men som finns schemalagt, och där kan man ju alltid hoppa in.
Och när du tränar nu, hur mycket är bassäng och hur mycket är i öppet vatten?
Öppet vatten är väldigt, väldigt lite. Och det är ju mycket på grund av att vi just nu har 15 grader i vattnet. Vilket inte lockar mig som har blivit en extrem badkruka med åren. Så att nu är det faktiskt 99% bassäng får jag säga.
Och gör du någonting i bassängen för att efterlikna öppet vatten? Eller har du så mycket erfarenhet att du inte behöver göra det?
Med risk för att ge iväg väldigt mycket så här småknep här nu. Så ja, det brukar jag faktiskt göra. Jag försöker att ha ett öppet vattentänk när jag simmar. Sen så får mina konkurrenter själva lista ut vad det är för något.
Du ligger nära och killar i fötterna och simmar utan liner och lite allt möjligt.
Ja.
Nu tar vi ett litet break från Annie Thorén och vi rekommenderar här från Snabbbanan er som är engagerade i en förening, ett lag eller en skolklass att prata med lagkassen. Vi har sagt det innan, vi säger det igen. Det är det absolut enklaste sättet att tjäna bra med cash till er grupp som vill åka på läger, åka på klassresa eller göra något annat kul tillsammans. Lagkassen, prata med dem. Tack och hej. Åter till Annie. På en tävling, vad har du för speciella rutiner veckan innan eller dagen innan eller samma dag som en triathlon-tävling?
Veckan innan så tillhör jag den lilla skaran som faktiskt inte svarar så bra på att toppa. Utan jag behöver träna, inte superhårt, men jag behöver ändå ligga på 1 eller 2 timmar om dagen. 3 sista dagarna innan. Av den enkla anledningen att jag blir så tokseg om jag går från mina 3 till 4 timmar träning till ingen träning. Vilket betyder att jag måste hela tiden hålla igång. Så just det här med topping och så, det blir inte riktigt på det sättet som man gjorde när man var simmare och var liksom tonåring. Utan det blir mer att jag slår av lite och försöker att slappna av. Om man säger så. När det gäller på dagen där så brukar jag försöka att vara väldigt noggrann med att värma upp. För att man kommer ju från simningen där man simmar in och sen så går man ju och lallar i 2 timmar innan första starten är liksom. Medan i triathlon så är det ju inte, vi har ju inte den möjligheten att simma in och gå liksom, utan vi har ju insimning precis innan start. Så där försöker jag liksom vara en av de första som hela tiden går i vattnet och så att man verkligen simmar in ordentligt. För det, jag vet inte hur många starter jag har gjort där jag känner att shit, jag var inte uppvärmd.
Hur lång insimning hinner du eller vill du köra innan?
I och med att vi kör upp ett vatten ofta så försöker jag ju tänka armtag. Och jag har väl lite som mantra att en 200 armtag ska jag ha tagit innan jag startar.
Har du någon speciell kosttanke bakom dagen eller dagarna innan?
Ja, jag försöker väl ta bort de här, vad ska man säga, inom situationstecken onödiga saker som jag inte behöver liksom bära runt på liksom kött och såna här saker, utan försöker faktiskt köra lite så här, vad ska man säga, RF-rekommendation. Försöker köra liksom mycket kolhydrater som möjligt och det är någonting som jag svarar väldigt bra på och sen så vet jag att vissa kör liksom annat så, men rena kolhydrater, små portioner men ofta.
Och hur mycket tänker du på nutrition och kost i din träning och tävling?
Jag önskar att jag tänkte väldigt, väldigt mycket mer på det faktiskt. Mm. Nej, men det är någonting som jag, även om jag har hållit på med det här länge, så finns inte den här kostintresset på det sättet som jag faktiskt hade önskat. För att jag tror att det hade gjort min vardag betydligt mycket lättare. Jag tycker att det är faktiskt rätt tråkigt att laga mat. Och det här med att baka och fixa egen müsli och sånt, det är liksom, det finns typ inte på världskartan ens. Men jag hade faktiskt önskat att jag hade haft ett större intresse för det.
Intresse för utrustning, är det större?
Betydligt mycket större.
Ja, och vad behöver man veta inom det området om man ska hålla på med triathlon och vilka fördelar kan man få?
Alltså för mig är det ju natt och dag. För det jag har på mig på en tävlingsdag är ju faktiskt, kan vara mycket mentalt visserligen, men det är ju faktiskt det som kan påverka om jag gör ett bra race eller om jag gör ett dåligt race. Har jag en illasittande tävlingsdräkt till exempel som gör att jag får skav och att det gör ont och inte får tillräckligt blodtillförsel till benen, alltså då är det ju, jag ska inte säga att det är kört, men varför göra någonting som redan är skitjobbigt ännu jobbigare? Så att hålla liksom koll på grejerna, alltid köra med saker som man har tränat med är jätteviktigt. Sen är det ju det här med våtdräkter. Det kommer ju liksom nya hypade våtdräkter varje år. Och det är ju någonting som jag till och med som är en av dem som simmar, egentligen en av de bästa i Sverige när det gäller öppet vatten, så kan jag ibland känna att jag simmar i en lite för high-tech dräkt. Jag kan nästan tycka att de här dräkterna som jag simmade i för kanske 2-3 år sedan, att de egentligen passar min kapacitet bättre än de här riktiga värstingdräkterna. Nu trivs jag väldigt, väldigt bra med min Tutans Jodräkt av den enkla anledningen att den är inte så tunn som de här snabbdräkterna är, utan den är liksom anpassad för att en snabb simmare ska ha den på sig. Men man får ändå de här bonusgrejerna. Man får väldigt mycket flythjälp och så här. Och det är ändå någonting som jag känner att ska man sätta på sig en våtdräkt, då ska man ju känna att man har en våtdräkt på sig.
Så. Och de här tunna våtdräkterna är mer för att få rörligheten i axlar och liknande.
Ja, precis. Och det tycker jag att man blir lite rånad på de här plusgrejerna faktiskt. Man vill ju ha lite extra flytkraft och så där.
Och hur stor skillnad är det för din del på att simma med en våtdräkt med lite flythjälp jämfört med att köra bara en vanlig baddräkt?
Ja, alltså Som bra simmare och sådär, så det är klart, det kan jag säga såhär. I grund och botten, alla har hjälp av en våtdräkt. Det finns ingen simmare som skulle kunna säga nej, men jag simmar långsammare än våtdräkt, för det, då gör man fel. Alltså, det är ju, jag tror att det till och med är vetenskapligt bevisat att alla simmar snabbare. Men sen är det ju så här att vissa har ju mer fördel av det. Och jag tillhör ju inte den skaran. Utan är ett race när det är icke-våträkt, så vet jag att det kommer vara en större lucka bakom. Medans jag självklart har en fördel av våträkten också.
Och Vansbro, det är 4 kom du för Vansbro, eller hur? Historia var inte bra.
Ja, jag blev ju omspurtad av två tjejer sista 50 metrarna. Problemet var ju att jag hade i veckan innan hade ju kört VM.
Ja, just det.
Så den här lilla kicken, vet, som man vill ha, liksom, jag hade ju inte den. Jag kunde inte ens, och jag brukar vara jävligt sur, alltså, men jag kunde inte ens vara besviken när jag kom upp, för jag var alltså, jag var så trött, alltså. Ja, så att jag kunde ta, dels göra en så bra tid, men dessutom vinna på tjejsimmet, det var jag, det var jävligt, det var faktiskt riktigt stort, det var en jävla härlig känsla.
Och vad tycker du om att det är okej att köra med våtdräkt på Vansbrosimningen om man kör i tävlingsklass?
Jag tror att vi kommer att se en förändring här nu. Vi fick redan se en förändring när de hade ändrat damstarten till en individuell start, vilket jag var tvungen att ge liksom en applåd nästan. Att, det har visserligen tagit typ 15 vans, eller 50 Vansbrosimningar, men jag tycker att det kommer att komma mer och mer internationella, vilket, alltså internationella simmare, vilket gör att det kommer snart bli utan våtdräkt. Jag är nästan säker på det.
Problemet blir ju för svenska simmare annars att de får för lite träning på att köra så som man gör i utlandet.
Ja, precis. Så det blir en större chock när de kommer ut på Europacuperna och världscuperna.
Om man pratar lite om motståndare, vem är din värsta motståndare? Det behöver inte vara att du tycker illa om den personen, utan bara att det är tuff motståndare.
Min värsta konkurrent, det är mig själv.
Och hur då?
Nej, men det finns ingen som kan förstöra lika mycket för mig som jag kan.
Vad är största issuen med att förstöra? Att det är för höga krav på dig själv, eller att du blev för förbannad när du kommer tvåa med 3 sekunder? Eller?
Ja, problemet är väl att jag inte kommer tvåa med 3 sekunder. Utan kommer jag tvåa så kommer jag ju liksom, då har jag gett upp och då har de sprungit om mig med 5 minuter istället för 2 sekunder. Så att jag är mer en sån här person som... Jag vet inte, jag tar nog nedgång lite för personligt, tror jag. Alltså det gör man ju självklart alltid när man gör något dåligt liksom, så skyller man ju på sig själv och sådär. Men jag tror att min förmåga att skita i saker under lopp är faktiskt förvånansvärt bra. Så att det är någonting som jag själv jobbar väldigt mycket med, att även om man blir omsprungen så betyder inte det att tävlingen är över, utan det handlar ju hela tiden om att pusha sig själv, och det fina med triathlon är att vad som helst kan hända liksom. Och det har jag ju bara de senaste 3 åren gått från, tycker jag i alla fall, har gått från 0 till 100 så sätt.
För en person som ska börja med triathlon och kanske ska köra, eller ett öppen vattenrace, vad är viktigast tycker du där?
Träna
första i steget. Träna i öppet vatten.
Ja, det, jag vet inte hur många som jag har sett på Vansbrosimningen som kommer i en våtdräkt de aldrig har testat. Har aldrig simmat i brunt vatten. Har inte egentligen försökt att kråla liksom, snabbt med andra människor. Och får ju tokpanik. Går upp på bryggan och sliter av sig våtdräkten och bara liksom ligger och flåsar. Då är det just det här med att det är lunket som man kan känna när man liksom ligger på Eriksdalsbandet 8 en torsdag morgon. Det är liksom inte riktigt samma sak som när man går ut i vattnet och det är liksom, det är lite adrenalin, det är liksom startvågor, det är andra människor. Och det här är ju en process som du måste träna på, annars kommer både det mentala och det fysiska få världens chock.
Man ska lägga sig i en sjö med massa armbågar runt sig.
Ja, det är faktiskt bästa sättet att undvika den här paniken. Och sen är det ju väldigt många som får syra så fort de får en men bara egentligen en hand på ryggen, så är det ju många som spänner sig så mycket så att det blir syra av det liksom. Så att träna med andra, träna i grupp och kom ut i en sjö eller en kanal eller vad som helst, så att man bara får testa på det här liksom.
Och om man ska åka på träningsläger, har du någon tips på bra träningsläger ställe utomlands?
Ja, alltså jag har ju varit på Plaitas hiskeligt många gånger. Och ska du ner och vill ha så mycket träning som möjligt på så lite tid som möjligt, så ska du åka till Plaitas. Men du ska inte åka dit med familjen, för att det är en ö där det inte finns så jättemycket att göra. Och jag har sett många som har åkt dit med småbarn, och det är kanske kul några dagar att bada och sådär, men jag vet inte. Jag skulle åka dit och träna, åka dit själv, herregud, åka till Plaitas, det är fantastiskt. Men ja, det är ingen semesterparadis direkt. När det gäller allt, löparskor, träningskläder,
allt. Rubbet.
Ja, 250 000.
250 000 för att vara på din nivå utrustningsmässigt, och sen får man lägga ner 17 år av simträning.
Ja, och sen ska du ha läge på det. Och, ja. Mm.
Ja, det kostar att ligga på topp.
Ja, det är tur att man har föräldrar som är snälla och förstående och peppande.
En väldigt viktig fråga är ju om man får simma med en Garmin-klocka på den så kallade snabbbanan.
Oh. Nej, fan, det får man väl inte göra, eller? Är inte det
Nej, det, nej, man får faktiskt inte det.
Nej, alltså nej. Vi har haft den här diskussionen på triathlongymnasiet och då är det faktiskt inte Garmin-klockor utan det är polarklockor det gäller.
Same shit.
Okay. Jag tycker väl personligen att nej, men alltså det är no point. Klarar du inte av att räkna ditt eget pass, då är det lite oroväckande. Sen kan det ju vissa som använder det som puls och sådär, men gör som proffsen, har pulsbandet på dig, men du sätter klockan runt vattenflaskan så får du puls när du väl står där liksom. Du behöver inte titta på klockan när du simmar.
Bra tips. Bra. Jag är nöjd.
Ja, men vad bra. Det är ju huvudsaken.
Ja. Annie Thorén, inom 8 år så kommer hon att vinna Hawaii. Jag har utlovat i podcasten Snabbbanan, stämmer det?
Ja, det stämmer.
Ja, bra. Sponsorer, det finns en möjlighet och en liten lucka nu att komma in och sponsra den här resan.
Det finns det absolut.
Tack så mycket, Annie.
Tack så mycket.
Det här är Ola Strömberg. Tack för att du lyssnar på Snabbbanan med Annie Thorén. Glöm nu inte bort vad vi har sagt. Om ni vill ha mer cash till er grupp, er förening, ett lag, er skolklass, prata med lagkassen. Jag lovar att de ser till att ni tjänar mer cash än på något annat sätt. Prata med lagkassen så hörs vi nästa vecka. Hej då!